Den extrema sommarhettan drabbar Europa med full kraft.
Det brinner för fullt i Hautfagne, ett stort naturreservat i östra Belgien.
Klimatförändringens effekter har blivit tydliga i Europa, den snabbast uppvärmda världsdelen på jorden.
Brandmän jobbar dag och natt för att få kontroll på lågorna. EU har skickat helikoptrar och vattenbombande flygplan.
Priset för klimatförändringen betalas med europeernas hälsa och plånböcker. Men samtidigt som hettan härjar som värst vill EU-kommissionen lätta på takten i klimatarbetet. Hur går det ihop med att bromsa skadorna som uppvärmningen orsakar? Du lyssnar på Klotet. Jag heter Peter Nordmark. Vi spelar in efter att en femte våg av extremhetta svept över stora delar av Europa. Marie-Louise Kristola, Klotets klimatreporter. Du har hållit dig norrut under sommaren för ovanlighetens skull.
Ja, det har varit en ovanligt sval sommar för mig nu. Jag har stannat i Sverige, men jag har ju fått många rapporter från mina familjemedlemmar och vänner i Sydeuropa.
Mm. Du brukar ju vanligtvis hålla dig i Frankrike på sommaren. Men vad säger då dina nära och kära som du har pratat med?
Ja, men det har ju varit en extrem sommar på många sätt. Mm. Och jag kommer ihåg i början av sommaren när vi liksom alla drog efter annan, när min svägerska skickade en bild på sin termometer i bilen. Hon bor i västra Frankrike i Lilland, som har varit så drabbat nu av bränder som vi hört mycket om. Men i början av sommaren så var det ju värmen som drog in, och då visade hennes på termometer på bilen på 50 grader. Det hade vi aldrig sett.
Usch.
Alltså 50 grader i solen då förstås, men ändå, det var väl över 40 och sen sol på det. Och hon fortsatte ju då, det var ju inte semestertider, utan hon skulle ju fortsätta och köra till sitt jobb morgon och kväll och barnen gå till skolan och sådär. Nej, det har varit väldigt, väldigt varmt och många värmeböljor efter varann, ingen andhämtning, och sen då de här hemska bränderna och nu torkan.
En sommar utan dess like, kan man säga så?
Ja, det kan man verkligen säga.
Mm. Och det är inte bara i Europa som det har brunnit, kan vi ju nämna också.
Nej, inte alls. Det har ju varit stora bränder i Kanada, i USA. Det har ju brunnit i Algeriet, Tunisien. Mm. Listan kan göras lång, men just det som har hänt i Nordafrika har vi ju inte hört lika mycket om i media. Men det har brunnit väldigt mycket där också, och där har man också sämre möjligheter att stoppa de här bränderna.
Och just nu när vi pratar så härjar en enorm brand i Belgien, kanske den största i landets historia. Kan man våga hoppas på lite andhämtning snart i de här höga temperaturerna, de här extremväderhändelserna?
Ja, men förmodligen. Alltså jag som håller till mycket i Sydfrankrike, där brukar det faktiskt vara en magisk gräns vid 15 augusti. Då plötsligt vänder det, och nu verkar det ju lite grann vara så också.
Just idag?
Om vi tittar nu när vi spelar in på måndagen då, så har ju Frankrike och Spanien lite lägre temperaturer, mellan 25 och 30. Men i mitten av veckan här, när det här sänds på onsdag, då drar igång igen med röda siffror i Spanien, framförallt nordöstra Spanien. Mm. Så det kanske är för tidigt att andas ut.
Ja, okej. Och det är ju hettan, men själva bränderna, brandsäsongen, vad kan man säga om den?
Ja, de här riktigt stora bränderna som fick så mycket uppmärksamhet i Spanien och i Frankrike, de är ju under kontroll nu. Men man måste ju övervaka länge. Det här brandkåren brukar vara på plats i flera veckor för att det kan fortsätta att pyra nere i marken, och då måste man ju snabbt släcka. Men du nämnde själv branden i Belgien, som ju då är en av de största i det landet.
Och där hotar gränsen till Tyskland nu.
Ja, eller? Precis. Och där är ju faktiskt två svenska brandplan på plats nu och hjälper till att försöka släcka det här. Och ja, men det har ju brunnit nu senast i helgen i turistorter i Kroatien. Mm. Det har brunnit i Grekland på turistöar. Så att, och det här kan ju fortsätta ett tag till. Augusti brukar ju vara, slutet av juli, augusti brukar ju vara de stora brandmånaderna. Så det speciella nu i år är ju att det här började så tidigt också.
Mm. Och brandrisker i Sverige då?
Ja, det är faktiskt stor brandrisk även här i Stockholms län till exempel idag, om man tittar på SMHIs prognoser. Och ännu viktigare, de har ju sån här prognoser för bränsleuttorkning.
Vad är det då?
Ja, men det är hur torrt det är i skogen och även i marken, i nedre markskikten. Det måste man ha koll på, för det är det som spelar väldigt stor roll för risken att bränder kan bryta ut. Och då, om man tittar på de kartorna, då är det ju torrt till extremt torrt i stora delar av östra Sverige, upp till Gävle någonstans just nu. Och här runt Stockholmsområdet är det ju helt rött.
Ja, men då får vi hålla tummarna då. Vi säger välkommen till Isabella Rosengren också, frilansande vetenskapsjournalist. Hej!
Hej, hej!
Isabella, du har skrivit om bränderna som rasat i Europa den här sommaren. När mycket av den här svenska rapporteringen, om man ska vara lite kanske orättvis, så handlar den om turister och hur de inte kan resa som de brukar vilja resa. Vad var det du ville få fram när du skrev om hettan och bränderna?
Jag ville få fram de som sällan får höras, alltså de som blir kvar när turisterna, eller ja, de som bor där tillfälligt, åker hem igen. För att visst, det är jobbigt att hamna mitt i ett inferno som turist såklart, men då kan man i det värsta fall bara ta sig hem. Men det kan ju inte de vars hem blir förstört, eller de som jobbar i orter som blir helt förstörda. Alltså servitrisen, bartendern, taxichauffören, guiden, som varken har hem eller jobb att gå till när bränderna har dragit fram.
Mm. Vad är det starkaste du har tagit med dig från din rapportering?
Jag intervjuade två personer som hade lite skilda uppfattningar om det hela. Ja, den ena var ju direkt drabbad att hennes familjehem sedan flera generationer brann upp mitt framför ögonen på henne, och de blev instängda i byn och kunde inte fly för att elden spred sig så snabbt. Tack och lov kunde de ju göra det till slut. Men också den här apatiska uppgivenheten som, när bränderna har blivit så vanliga att det har blivit vardag, alltså någonting som återkommer varje sommar, och att man räknar med då att dödsfallen, både mänskliga och liksom icke-mänskliga djur, har blivit någonting som man bara tar.
Vad tänker du om det, Malou?
Nej, men jag tänker om de här, vi har också ett familjehem som man säger i Frankrike som också ligger i ett brandområde. Vi har ju varit skonade det här året, men man är alltid livrädd för just det där. Alltså brandkåren har superkoll på sommaren, och så släcker de snabbt en brand och sen en till. Men jag vet, jag har gjort reportage där nere med brandmän som säger att, men vi är alltid rädd för den där tredje branden. Den som vi inte hinner släcka tillräckligt snabbt. Det är då det kan utvecklas till de här enorma bränderna som vi har sett i Spanien och Frankrike. De blir så stora så att de går inte längre att hantera. Och har man då, bor man i ett sånt område, då är man faktiskt på tårna och ganska orolig hela tiden.
Förstås. Vi ska naturligtvis prata mer om det. Men först vill jag också säga hej till Anders Wikman, miljödebattör och tidigare EU-parlamentariker för Kristdemokraterna. Välkommen.
Tack så mycket.
Anders, vad tänker du när du får höra den här bilden som Malou och Isabella målar upp av klimatförändringens extremhetta i Europa?
Ja, jag är tyvärr inte förvånad. Det här har ju forskningen förutspått väldigt länge, att den här typen av konsekvenser skulle bli följden av att vi år för år får ett varmare klimat. Jag tänkte speciellt på det att det regnade mycket i några av de här regionerna tidigare på året. Det är mycket växtlighet, och sen när då torkan sätter in, ja, då sker avdunstningen jättesnabbt, och det som blir kvar är torrt som fnöske. Så att det här förvånar mig inte. Det som förvånar mig är att inte debatten är mer påtaglig bland våra beslutsfattare.
Hur menar du?
Ja, nu är vi på väg in i en valrörelse, så jag förstår att det måste handla om många olika saker, men jag tycker ju att hoten långsiktigt mot det livsuppehållande systemet, kan vi säga, ekosystem och klimat, de tas inte på tillräckligt allvar. Och nu ser vi hur allvarligt det kan bli och vilka riskerna är. Och om jag var vanlig medborgare, väljare, så skulle jag fundera över, eftersom de inte pratar mer om det här, så kanske det inte är så allvarligt.
Ja, just det.
Alltså, hur kan det komma sig att vi inte har större tryck i den här debatten? Jag fattar inte det.
Ja, och varför har vi inte det?
Möjligen är det så att man har steg för steg insett hur svårt det är att snabbt förändra samhället i rätt riktning. Och det är då den nästa fråga, därför att det är klart att man kan peka på enskilda teknikåtgärder. Man kan ersätta det ena med det andra, man kan höja skatter här och där och få en viss dämpning ganska snabbt. Men i botten ligger ju ett ekonomiskt system, en ekonomisk modell som vi måste förändra. Därför vi kan inte ha en modell som bara expanderar och tillväxter. Därför att för att det ska ske så behöver vi hela tiden mer energi och material. Och det leder ju till utsläpp och påverkan och störningar. Så att den här grundläggande frågan om vad är det för ekonomi, vad är det för system vi lever i, den duckar man ju också för.
Och den frågan vill vi ju djupdyka i förstås. Men först då, hur började det här? Hettan i Europa, den började med en ovanligt tidig värmebölja i slutet av maj.
I södra Frankrike och Spanien har temperaturen redan nått uppemot 40 grader. Och i Storbritannien kan det drygt 100 år gamla värmerekordet för maj månad i landet slås. Då temperaturen förväntas nå 33 grader i mellersta och södra England under måndagen.
Ja, rekord blev det med 35,1 grader i Kew Gardens i västra London den 26 maj. Och det här följdes i juni av en kraftfull värmekupol som etablerade sig över Västeuropa. Och vad ledde det här då till, Malou?
Ja, men alltså redan i maj så vet jag att vi på Vetenskapsradio rapporterade om de första dödsfallen på grund av den tidiga värmen i Frankrike. Och då var det faktiskt folk som hade hoppat i och badat för att svalka sig. Mm. Och det var många som ifrågasatte, så hur kunde det kopplas till värmen? Men då var det forskare som förklarade och läkare som sa att nej, men när värmeböljorna kommer så här tidigt, då har vi inte hunnit anpassa oss som människor. Det tar ett tag innan vi akklimatiserar oss. Mm. Och då var det faktiskt så att en del som liksom sökte svalka genom att bada, och en del var kanske inte i så god kondition, och ja, de dog helt enkelt.
Drunknade.
Ja, drunknade. Så att det kom ganska snabbt. Och sen ju längre tiden gick så börjar man ju tala om då överdödlighet, framförallt bland äldre. Nu uppehåller jag mig ganska mycket i Frankrike, men för att det är de siffrorna jag har färskt. Mm. Men där många äldre som bodde kanske ensamma i lägenheter, som dog av alltså hjärtsvikt och annat, alla möjliga underliggande sjukdomar kan ju bli värre när det är så varmt. Ja. Så att det var många äldre som hittades faktiskt ensamma i sina lägenheter och hade avlidit där när de inte hade fått hjälp i tid. Och just det här med värmerelaterade dödsfall, där räknas det ju redan nu i flera tusental, tiotusentals faktiskt. Men jag tycker att vi ska vänta på de siffrorna innan vi säger någonting exakt om det.
Mm. Och efter den här värmesmällen, de här första vågorna av värme, så kommer det ju då alltså torka och vattenbrist.
Ja, de här bränderna som vi har rapporterat om då, bland de största i modern tid, både i Frankrike och i Spanien. Jag tror SVT rapporterar om att en yta lika stor som Gotland hade brunnit. Det är ju alltid svårt när man pratar om hektar och sådär.
Ja, det är det.
Man vet inte hur mycket det är, men det är i alla fall en bild. President Macron, han kallar de här bränderna utanför Bordeaux i västra Frankrike, där över 350 000 människor evakuerades, fick lämna sina hem, för Frankrikes värsta utmaning sedan andra världskriget. Och sen fortsatte det på det här sättet, värmebölja efter värmebölja efter värmebölja, med temperaturer upp mot eller över 40 grader i Frankrike, Spanien. Storbritannien hade ju rekordtemperaturer också. Och även där, bränder, det är ju inte ett land som man förknippar med stora bränder till exempel. Men det är ju så här, ju längre sommaren går också, desto varmare kan det bli och desto torrare.
Mm. Och hundratusentals människor har då alltså evakuerats från branddrabbade områden. Och du har ju pratat med några av dem, Isabella.
Mm. Jag har pratat med en kvinna som heter Manon, som bor i Frankrike, i en liten by som inte är i Bordeaux-trakten utan mer Marseille-trakten. Men Frankrike har ju konstaterat att det är rekord i antalet bränder. Så de har ju varit lite överallt. Mm. Jag pratade då med Manon som bodde i den här lilla byn Coran. Hon beskriver ju verkligen det man ser i katastroffilmer. En blodröd himmel, aska som regnar ner och elden som sprider sig så snabbt att man inte hinner ut. Och hennes hus brann upp. Alltså, det ser ut som ett månlandskap när man tittar på bilderna. Det är liksom en helt svart skog och så sotade hus. Det finns ingenting kvar. Hela byn brann ju tack och lov inte upp, men många, jag tror det är ett 60-tal hus i alla fall som drabbades där.
Alltså det talas redan nu om rekord. Och du nämnde också rekord i antal bränder. Mm. Men varför slår de här bränderna i Europa rekord i år?
Ja, men det beror på, precis som Anders sa, en väldigt blöt vår som gjorde att det växte som attan. Det växte upp jättemycket biomassa. Och sen kom det värmeböljorna och torka på det som gjorde att den här biomassan blev väldigt torr. Och förutsättningarna för att det skulle bli, jag menar, för bränder blev således väldigt gynnsamma.
Mm.
Sen är det ju så att bränderna, de uppstår inte, ofta inte i alla fall, bara av sig själv. 90% av bränderna som man har konstaterat i Frankrike sägs vara startade av människan på ett eller annat sätt. Mm. Ofta inte att de är anlagda, men att de är indirekt startade. Att någon har använt maskiner ute på fälten, eller att någon har slängt en fimp i en lövhög, eller att någon har velat elda lite sopor på sin egen trädgård och sen så har det spridit sig.
Anders?
Till det kommer ju också det här att vissa typer av högtryck med mycket varmt väder på något sätt stanna kvar på ett annat sätt än vad de gjorde tidigare, därför att luftströmmarna uppe runt Arktis ser annorlunda ut. Så att det är så mycket här som är kopplat inte bara till ett varmare klimat utan att klimatsystemet har förändrats.
Nu har ju forskare också konstaterat att avdunstningen i år i de här branddrabbade områdena har varit väldigt kraftig. Och det hänger ihop med att vår atmosfär har blivit törstigare, som de säger. En varmare atmosfär kan bära och vill bära mer vattenånga. Och då hjälper den helt enkelt till att suga upp vatten ur marken mycket tidigare. Och det är också en förklaring till att den här fuktiga marken som vi hade i början av året då i Sydeuropa, den kunde väldigt snabbt förändras till något annat, snustorr, när värmen satte in. Och det har att göra bland annat med den här förändrade atmosfären.
Och sen när vi har mer vattenånga i atmosfären så blir ju regn någonstans på jorden mycket, mycket kraftigare. Ja. Så det är liksom ett dubbelpiano här på något sätt.
Mm. Och mitt i juli när man har fullt upp med att räkna hektar som brinner upp och värmerelaterade dödsfall så presenterar EU-kommissionen ett förslag som ska lätta på takten för Europas utsläppsminskningar för att stärka vår konkurrenskraft. Men det är ju våra utsläpp av växthusgaser som är boven bakom de här återkommande extrema värmeböljorna i Europa.
Mm, och nu skulle jag förklara lite lätt och pedagogiskt hur EUs utsläppshandelssystem funkar.
Ja, exakt.
Jo, men det här brukar ju kallas för unionens viktigaste klimatverktyg egentligen. Alltså det är ett system där man, för att få ner utsläppen förstås, tung industri och kraftverk i EU betalar egentligen för rätten att få släppa ut koldioxid, kan man säga,
ja,
inom det här systemet. Och då köper man utsläppsrätter. En utsläppsrätt ger rätten att släppa ut 1 ton koldioxid. Och sen i det här systemet så sätter EU ett tak för hur mycket utsläpp det får bli, det vill säga hur många utsläppsrätter som finns. Och sen så plockar man bort då är tanken utsläppsrätter år efter år, så att det där bubblan av hur mycket man, det är möjligt att släppa ut, den ska hela tiden minska.
Och då blir det också dyrare.
Ja, det blir också dyrare att köpa de här utsläppsrätterna. Exakt. Så det är ju en marknadsmekanism liksom. Och då är ju tanken då, eller då var tanken att det här skulle minska då hela tiden utrymmet ner till 2039.
Mm.
Men det är där som EU-kommissionen nu har ett förslag om att det här kan få ta lite längre tid. Kommissionen menar väl att okej, vi lättar på gasen lite, men å andra sidan har vi andra, ställer vi lite högre krav på att de pengar som man kan tjäna nu då på det här, att det inte går lika fort fram, de måste man, mer av de pengarna måste man investera i gröna klimatåtgärder. Men det är ju ändå ett väldigt omdebatterat förslag just nu, och EUs medlemsländer är ju väldigt delade om det här är bra att ge industrin lite mer tid eller om det är helt åt skogen när man ser att klimatomställningen borde gå mycket fortare.
Ja, vi har det här framför oss nu med brändernas härjningar och hettan och folk som evakueras, och samtidigt så kommer då EU-kommissionen med det här förslaget att vi ska lätta på gasen när det gäller klimatarbetet. Vad tänker du om det, Anders?
Ja, motivet man har haft är ju att det här på något sätt skulle stärka konkurrenskraften hos företag i Europa.
Mm.
Och det är möjligt att det kan förefalla så på kort sikt, men jag tror att det är en väldigt, väldigt tokig politik. Därför risken med att vara så beroende av fossila bränslen, för det är ju de man vill få bort med den här utsläppshandeln. Risken med att vara så beroende, den är ju för det första att man inte får tillgång till allt man vill ha. Vi kan ju se kriget i Ukraina, vi kan se Hormuzsundet som innebär att det plötsligt blir knapphet på fossila bränslen.
Mm.
Det andra är att prisökningarna sticker i taket och det har vi också upplevt. Och sen har vi det tredje då att naturligtvis vi fortsätter att ha relativt sett större utsläpp av växthusgaser. Och det försenar naturligtvis återgången till ett mer stabilt klimat eftersom det här är ackumulerade utsläpp. Jag skulle säga att man dessutom tänker fel när det gäller kostnaderna för näringslivet. Jag kom över en studie från Tyskland och Tyskland är ju den största ekonomin i Europa. Materialkostnaderna ligger på 45-50% i genomsnitt för stora företag. Medan däremot lönerna ligger på 15-20%. Så att då få en effektivare energi- och materialanvändning, och det syftar ju utsläppshandeln till, det skulle rimligen även på kort sikt vara att stärka konkurrenskraften. Så jag skulle vilja säga att det här kommissionsförslaget, det är djupt, djupt beklagligt.
Samtidigt kan man ju säga att just det där med stigande energipriser, det är ju någonting som de länder som vill att man ska gå långsammare fram, som Polen och Italien och 8 länder till tror jag det är. Det är ju det som de lyfter som en anledning till att vi kan inte göra den här omställningen nu, det är för dyrt. Så att EU är ju delat.
Absolut, men om man verkligen studerar det här så skulle jag vilja påstå att eftersom vi nu har teknologi som kan ersätta fossila bränslen väldigt snabbt och som har kommit ner i pris så starkt de senaste åren, inklusive batterierna, så är det, tycker jag, faktiskt hål i huvudet att försena den här processen. Och dessutom, vi ser det ur svensk synpunkt, vissa av de största svenska företagen har ju utgått ifrån att det här skulle ske. Och de har tagit steg i rätt riktning. Och nu plötsligt så får de inte den konkurrensfördel som de hade räknat med. Så att det här att politiken måste vara konsistent och långsiktig, det tror jag är A och O om det här ska funka.
Mm, och inte minst då för företag menar du?
Ja.
Mm.
Ja, och precis så där resonerar ju faktiskt Sverige också, som ett av de länderna som är kritiska mot det här förslaget. Att det är att slå undan benen för de företag som har varit lite tidiga och vill gå före med omställningen.
Mm. Och det här är alltså ett förslag som kommer från EU-kommissionen och vi får väl se under hösten om det klubbas eller inte.
Mm.
Amid successive heat waves and record-breaking drought, Europe's Danube River has dropped so low that dozens of sunken battleships from World War II are now visible. The scattered hulls are posing a new challenge to the region's vital trade route, which spans 10 countries.
Tyska krigsfartyg från andra världskriget sticker upp över ytan i floden Donau. Det har hänt förut att skeppen kikar upp på det här sättet under torka. Men nu gör de det så pass markant att man i Serbien undersöker hur skeppen ska kunna flyttas på. Och de här sänkta fartygen, de sticker alltså upp och hindrar frakterna på den här viktiga transportrutten. Det här är ju mera kuriosa. Det är ju förstås andra saker, kanske allvarligare saker som den här hettan och torkan har ställt till med, Malou.
Mm, men just det där med lågt vattenstånd i floderna, det är ju jätteviktigt. För många av Europas floder är ju stora och viktiga transportvägar. Till exempel Tyskland transporterar jättemycket på floder och det har ju blivit svårt nu. Men sen så används ju vattnet till bevattning i jordbruket. Italien tar väldigt mycket vatten från floden Po till exempel. Och det blir problem när vattennivåerna blir så här låga. Och sen så har, och även dricksvatten faktiskt. Vatten som de tar och renar och gör dricksvatten av. Men sen har vi ju energiproduktion som drabbas.
Hur då?
Ja, men dels vattenkraft och vattendammar. Men det som kanske är mer spektakulärt är ju att man har fått stänga flera kärnkraftsreaktorer nu i sommar. Igen, det har hänt förr.
Men är det då för att vattnet är för varmt eller för att vattnet är för lågt?
Det kan vara både och. Till exempel, det har ju hänt till exempel i Rumänien, i Ungern när man har fått stänga reaktorer. Sen kan det ju vara att vattnet inte kan användas som kylvatten eller att det blir så varmt så att när kärnkraftsreaktorerna har använt vatten för att kyla ner sina reaktorer och de sen ska skjutsa ut det där vattnet igen i en flod där de har tagit ifrån i första stunden, så kan det liksom, då kan det bli så varmt, alltså det värme läggs på värme där i, i floden, så att det är liksom gränserna för vad ekosystemen tål överskrids, och då stoppas reaktorerna av den anledningen.
Ja.
Men varför är det här spektakulärt? Jo, därför att kärnkraft ger ju väldigt mycket energi. Så att när man stänger ner dem, till exempel man var ju på väg då att stänga ner i Ungern, och då faller ju en stor del, nästan, jag tror att det är 40% av hela elproduktionen i landet bort.
Mm.
Så det kan ju ge jättestora problem.
Men det intressanta är ju här att det är värmen som leder till att man inte kan använda vattnet på samma sätt i stora kraftverk. Det är ju ett direkt resultat av klimatförändringen. Att vind och sol kanske påverkas när det inte blåser så mycket eller när det är för varmt, det finns också med i bilden, men det är mera marginellt.
En annan konsekvens av det här med lågt vattenstånd, det är ju att saltvatten, alltså havsvatten, då tränger längre in i floderna, och havsnära jordbruk, alltså jordbruk som ligger nära kusten, som det finns i, jag menar, i majoriteten av Europas länder, blir ju då mer utsatta för saltvatten, och det påverkar skörden. Det är inte många grödor som gillar saltare vatten.
Nej, precis. Och det där har man ju sett nu i år, att det blir saltvatteninträngning i vissa italienska floder.
Här har vi alltså energiproduktion som påverkas, livsmedelsproduktion påverkas också, och den påverkar också arbetsförmågan hos människor. Inte minst de som måste utföra fysiskt arbete utomhus. Den här återkommande, långvariga hettan har också en negativ psykologisk inverkan på oss. Och värst är det kanske för de som fått utstå de här katastrofala bränderna, Isabella.
Ja, men alltså kroppen har ju en maxtemperatur, ska man säga. Vi är varmblodiga, så vi liksom har en maxtemperatur. Vi har en temperatur som kroppen trivs med, runt 37 grader. Över det så brukar det kallas feber. Och vår gräns går generellt vid 42 grader, så det är inte så mycket vi har att jobba med där. När det blir varmt, och det behöver inte bli lika varmt utanför, alltså i luften, som det vi klarar av innanför. Så det är väldigt individuellt, men vi kan tycka det är jobbigt redan vid 25.
Mm.
Men i alla fall, när vi tycker individuellt att det blir för jobbigt, då börjar vår kropp också och, vad ska man säga, gå på högvarv. Att den vill ju inte bli för varm, och hjärnan får absolut inte överhettas, för då funkar inget annat. Så när vi upplever oss bli för varma, så sätter kroppen all sitt fokus på att hålla oss svala. Och då tar den, vad ska man säga, den tar fokus, den tar energi från mindre livsviktiga funktioner. Till exempel kognitivt tänkande. Lite så här att vi blir mer lättretliga, vi blir lättare utmattade, vi blir inte lika smarta.
Det är därför man stänger skolorna i en del sydeuropeiska länder när det blir för varmt i maj och juni, när de ska göra sina slutprov och sådär, därför att det, man orkar inte med det riktigt då.
Mm. Och det påverkar också sömnen, och sömnen är jätteviktig för de här kognitiva förmågorna.
Absolut.
Mm. Och alla de här konsekvenserna av hettan som vi har pratat om här, de sätter ju ekonomisk press på de drabbade länderna och på EU i stort. Skadeverkningarna av hettan den här sommaren kan kosta EU uppemot 2 biljoner kronor enligt en beräkning som jag har sett. Och det är ungefär lika mycket som EUs beräknade tillväxt för i år, som hettan då äter upp, Anders.
Ja, det borde ju vara ett memento, inte minst för beslutsfattarna, och att ta hela frågan på ett större allvar. När man lyssnar på försäkringsbolagen så tillkommer ytterligare en dimension. I många regioner kommer det bli svårare och svårare att försäkra egendom.
Mm.
Och kan man inte försäkra egendom, då kan man inte låna pengar. Så att det är väldigt många led här som man måste titta på. Och det är alldeles uppenbart att kostnaderna kommer att bli mycket, mycket större. Och jag tycker att nationalekonomerna har inte riktigt hjälpt till. För jag kommer ihåg Nortas Nobelföreläsning 2018. Han talade om några enstaka procent av BNP framåt 2050. Sen har vi ju sett studier som kommer till mycket, mycket större siffror. Så att jag tror att man ska ta det här på väldigt stort allvar.
Det där har vi ju sett i Sverige också på närmare håll, hur kostnaderna för kommuner att hålla sina vatten vattenledningar och avloppssystem och sådär i skick också börjar ju bli väldigt, alltså det börjar ju liksom bli tydligt att det handlar om väldigt stora siffror. Man skulle behöva underhålla dem mycket bättre för att klara av de här skyfallen som vi vet till exempel kommer att bli vanligare och kraftigare. Mm. Och våra vatten- och avloppssystem är inte byggda för det. De var byggda för ett annat klimat helt enkelt. Men det är ju många kommuner och kommunala vattenverk som flaggar för att de har liksom inte riktigt råd med det där redan nu.
Och när det blir vattenbrist, vilket vi har i ganska stora delar av östra Svealand idag, Gotland, Öland, ja, då måste man ju börja göra någonting åt alla de läckor som man redan vet finns, va? Så att man tar hand om vattnet på ett bättre sätt, och det är jättelika kostnader. Så allting hänger ihop.
Nu har vi pratat mycket torka, vattenbrist och bränder, och så pratar vi här om översvämningar. Men det är ju liksom det som är en av de tydligaste, tidigaste klimateffekterna just i Sverige. Mm. Och som kommer att kosta mycket pengar för oss att anpassa oss till. Det vet vi redan nu.
Ja, och även om det är beräkningar än så länge, så är det uppenbart att det här kommer att stå Europa dyrt. Och allt dyrare kommer det antagligen att bli för oss.
Ja, men jag brukar tänka på när jag var ganska ny, när jag började med klimatbevakning. Så där runt 2007 någonstans, då kom det ju en rapport som har blivit väldigt berömd av den brittiska ekonomen Nicola Stern.
Stern-rapporten,
jag tror att den hette The Economics of Climate Change, och den kom 2007. Och den visade just, då var det liksom den första som vi brukade säga, den första som började sätta siffror på klimatförändring, vad det kommer att kosta. Mm. Och han visade ju då att det kommer att bli, alltså det blir dyrare för samhället att ta kostnaderna för klimateffekterna än att försöka göra någonting, alltså ställa om och minska trycket på samhället från kommande klimatkonsekvenser. Och dessutom att det blir dyrare och dyrare ju längre vi väntar. Jag tyckte då att det kändes som att det fanns någon sorts momentum där 2007. Den här rapporten kom, det intresserade ekonomer och politiker. Det kom en ny rapport från FN:s klimatpanel, och Al Gores film kom, En obekväm sanning. Men det har ju liksom inte hänt så mycket ändå.
Jag läste nyligen en av de ledande ekonomerna i Storbritannien, Partha Das Gupta, han har skrivit en fantastisk utredning åt den brittiska regeringen, och han säger någonstans: economists are nature blind. Ekonomer är blinda för naturen och därmed också naturligtvis för klimatet.
Hur menar han då?
Jo, han menar ju att i vår ekonomiska modell så finns naturen inte med, och ändå är naturresurser enormt viktiga för att uttaget kunna göra någonting. Mm. Men när modellen växte fram i slutet på 1800-talet, då var ju naturen oändligt stor. Naturresurser var inget man behövde fundera så mycket på. Det som var brist då, det var finanskapital, det var teknologi, det var innovation, det var utbildad arbetskraft, det var när industrialismen växte fram. Och därför kom ekonomerna att byggas kring detta. Och naturen, det var en extern faktor.
En bod man bara kunde gå och hämta saker i. Ungefär.
Mm. Idag, över 100 år senare, när världsekonomin är, jag vet inte hur många gånger större, och vi har gått från 2 miljarder till 8 miljarder människor, eller drygt det, så har vi samma modell. Så att det är någonting i grunden här som inte funkar. Och därför är jag så kritisk till att politikerna duckar för den här frågan. Mm. Jag har inget svar på hur en alternativ modell ska se ut. Det måste man jobba med. Men om alla sätter sig ner och är överens om att här sitter vi i en slags rävsax. Idag är det så att vi måste expandera, tillväxten måste öka, annars så funkar inte systemet. Å andra sidan, om det fortsätter så kommer vi att bryta ner det livsuppehållande systemet, klimat och ekosystem och det som vi lever av. Så vi måste ju göra någonting. Och det menar jag, den frågan skulle jag vilja ha på första paket i valrörelsen. Men tyvärr är det inte så.
Många på högersidan skulle säga att en ekonomisk tillväxt är ju helt nödvändig om vi överhuvudtaget ska kunna göra någonting åt de stora, ja, men till exempel restaurera vattenledningsverken eller vad det nu kan vara. Och att om vi inte har den, så då kan man titta i fattigare länder. Där brukar ju inte miljöfrågorna vara det som man kanske först och främst får prioritera. Det är väl ett motargument. Sen tänkte jag bara säga det här att om man lyfter Nicola Stern igen, han har skrivit en ny bok nu som handlar om The Growth Story of the 21st Century. Han menar ju i alla fall att det är en myt att länder måste välja mellan ekonomisk tillväxt och klimatåtgärder. De behöver inte stå emot varandra.
Alltså min kritik är ju framförallt att vi mäter BNP-tillväxt och det är bara hur mycket som produceras i landet. Det säger ingenting om kvaliteten. Och har man mycket fossila bränslen i det här, ja då går BNP upp ännu mer. Så att vi måste ju börja titta på kvalitet. Välfärd, välbefinnande, god miljö, god hälsa, stabilt klimat. Allt det där måste vara det vi styr mot. Men det är inte så idag. Vi styr mot den här produktionstillväxten. Och det var aldrig meningen att nationalekonomskaperna skulle användas på det här viset. Det kom till på 1930-talet när president Roosevelt ville veta vart ekonomin var på väg. Och han gav Simon Kuznets ett uppdrag, han var ledarekonom. Han gav honom ett uppdrag att ge mig nu ett redskap så jag vet vart ekonomin är på väg. Och om den växer eller om den går tillbaka. Mm. Och då säger Kuznets, här har du. Men blanda inte ihop det här med välfärd, för välfärd är någonting helt annat. Och om vi tar in miljökvalitet och ett stabilt klimat i välfärd, då förstår du vad jag menar. Så att jag tror inte vi ska prata om för eller emot tillväxt. Vi ska tala om vi ska ha en ekonomisk modell som premierar kvalitet och som går åt rätt håll med de här målen jag nämnde. Och det gör vi inte idag.
Om jag får avsluta med Nicholas Stern, vad han säger, så är faktiskt det kommande decenniet helt avgörande nu om vi ska undvika katastrofer. Och att han menar ju att en fördröjning av omställningen, det är det absolut riskablaste alternativet.
Och det är klart att omställningen innebär ju att vi måste växa som 17 på vissa nya teknikområden. Samtidigt som vi slutar upp och utvinna olja, kol och gas som vi gör i enorma kvantiteter. Och det är ju linjära flöden. Så vi måste bygga ett system som ser helt annorlunda ut. Och återigen, då räcker inte BNP-tillväxt som målsättning. Utan vi måste ha en helt annan struktur. Vissa saker kommer växa, absolut. Andra ska växa mindre eller inte växa alls.
Men för att få ett annat system att fungera så måste vi då frångå ett gammalt system som har ökat levnadsstandarden både i Europa och andra delar av världen. Och det har vi ju gjort genom att maxa produktionstillväxten och materialanvändningen. Det har ju gett resultat för många människors liv. De har ju fått det bättre. För att kunna frångå det så måste man ju då kunna formulera ett annat system.
Absolut.
Det ska man göra.
Och jag tror inte det är någon som sitter på ett annat system, utan det måste vi jobba fram. Men vi måste våga tillräckligt mycket för att sätta oss ner och säga okej, låt oss nu ta ett par år och ta fram den här annorlunda modellen. Det är naturligtvis inte lätt i en värld där Trump styr och vill gå i precis tvärt emot riktning. Han vill förstärka det nuvarande systemet. Jag sitter i FNs resurspanel. Vi har ju räknat ut att vi kan inte fortsätta att bara utvinna mer och mer material från jordskorpan. Det går inte. Konsekvenserna är så många och så negativa. Utan vi måste hitta ett annat sätt att dela på allt det här som har med material att göra. Och då är det i första hand de fattiga länderna som ligger långt, långt efter som måste få en chans nu. Medan vi måste definiera livskvalitet på ett annorlunda sätt. Och den ska inte bara bero på materiella grejer, prylar, utan den ska bero på livskvalitet i dess verkliga bemärkelse som har med så mycket annat i livet att göra.
Och de kritiker som säger att människan är i grund och botten egennyttig och bara tänker på sig själv, vad tänker du då?
Jag tänker att det är väldigt slarvigt. Det är klart det finns människor som är väldigt intresserade av sin egen plånbok. Men det finns också väldigt många som ser betydelsen av de sociala systemen, av närmiljön, av grannar, av familj, av hur samhället fungerar.
Jag tänkte bara på det här med en kommentar till att människan är egennyttig och bara tänker på sig själv. Jag menar, det var inte så människan utvecklades överhuvudtaget. Det var inte så människan blev människa. Det var inte att vi jagade varandra för egen vinnings skull, utan vi jagade tillsammans för att kunna bygga en blomstrande civilisation i slutändan.
Det är att vi samarbetar. Det är A och O. Mm.
Men jag kommer att tänka på när jag ledde en valdebatt 2010, och då ville jag faktiskt ställa frågan till alla partiföreträdare om hur de såg på frågan om fortsatt evig tillväxt och en hållbar utveckling. Mm. Det var inget parti, man kollade ju lite mer om innan, eller vi gjorde det då i alla fall. De ville inte prata om det. Det var inget man tog i en valrörelse. Det var enklare frågor man ville ha.
Mm. Vad kan man göra, Anders, för att föra in ett annat sätt att mäta vår välfärd? Mäta vår lycka kanske?
Jag tror det första man måste göra är att få människor i gemen att bättre förstå att naturen, naturresurserna är vårt livsuppehållande system. Och då kommer också människor börja ställa frågor till politiken. Och det andra är väl att försöka måla upp en bild av hur ett gott liv ser ut. Livskvalitet. Att det inte bara handlar om plånboksfrågor utan det handlar om så mycket annat. Och jag tror att om vi gick ut här på gatan i Stockholm och frågade människor vad är viktigast i ditt liv, så inte tror jag att plånboksfrågorna skulle komma högst upp. Utan det är så många andra aspekter. Så det är inte frågan om att rusta ner, det är frågan om att använda ekonomin på ett annat sätt. Och se till att målsättningar som är kvalitativa uppfylls på ett bättre sätt. Och jag tror att det är svårt att göra kanske i ett enskilt land, men EU är tillräckligt stort för att dra igång en sån debatt, absolut.
Mm. Sen kan jag inte låta bli att tänka på, du är fortfarande hedersordförande i Romklubben. Mm. En tankesmedja som redan på 1970-talet la fram en rapport om tillväxtens gränser. Så det här är ju inga nya frågor, men är det... Jag menar, känns det som att det finns bättre grogrund för dem nu än då?
På 70-talet så blev rapporten utskälld. Jag kommer ihåg Ronald Reagan sa, there are no limits for human imagination. Det finns inga gränser för människans uppfinningsrikedom.
Så, med hänvisning till den rapporten?
Ja, med hänvisning till den rapporten. Och där var det liksom ny teknik, innovation ska klara allt. Och det är ju jätteviktigt, men det klarar inte allt. Så att nej, jag vet inte om det... Jag tror att vi är på väg mot en punkt där det kommer att bli så mycket sociala, miljö- och klimatmässiga störningar så att det kommer att tvinga fram en annan diskussion. Och det är tragiskt att vi ska behöva gå ända dit, men jag tror kanske att det är nödvändigt.
Mm. Även om man försöker vänja sig vid extremhetta, torka och bränder, sådana som vi har sett nu, så har det alltså allvarliga följder, precis som vi har hört. Och de här konsekvenserna kommer att bara bli värre om vi inte gör någonting åt utsläppen.
Mm. Om 25 år, så om utvecklingen fortsätter så som vi ser det nu, så kommer Frankrike att ha 5 gånger fler värmeböljor än idag, och 2050. Och då ska man veta att idag så har det då varit den här sommaren 5 värmeböljor. Mm. Den började då i maj som vi sa, och de har sedan dragit in och fortsatt nästan utan någon paus. Så tänker då om det blir 25 på ett år. Och bara inom 25 år, alltså det är ganska svårt att tänka sig in i hur det där kan bli. Men det här är officiell statistik och information som man kan läsa alltså på franska regeringens sida.
Mm. Men alltså, om man ska då vänja sig vid den typen av extremhändelser som sker allt oftare. Risken för att man hamnar i en slags apati eller bara accepterande av ett katastrofläge. Vad ska man göra för att vända på den bilden?
Alla vi som inte resignerar på det viset, och vi är ganska många trots allt, vi måste ju bli väldigt mycket starkare i vår argumentation. Vi måste försöka ta ledningen och tvinga fram åtgärder, tycker jag. Och när Marie-Louise talar här om Frankrike om 25 år, jag menar, det finns ju andra regioner i världen där det här redan är otroligt akut. Med kombinationen av hetta och hög fuktighet, människor kan inte bo om de inte är luftkonditionerade. Vi måste börja fundera över hur kan världen se ut om vi inte får grepp på det här, om vi inte stannar upp, om vi inte gör på ett annorlunda sätt.
Mm. Och extremhettan under sommaren här har ju varit ett fönster in i en värld som är väldigt svår att leva i, mm, när det blir extremt hett och det brinner. Men snart är det alltså riksdagsval i Sverige. Vad tror ni? Kommer minnet av Europasommarens torka och bränder finnas kvar på väljarnas och politikernas näthinnor när Sverige går och röstar?
Jag tror inte det, tyvärr. För, ja, men det är egentligen inte en komplicerad fråga, men det är alltid man väljer någon annan fråga som är mycket mer aktuellt. Förra valrörelsen var det gängkriminalitet, och det är väl kanske lite det handlar om nu också. Men förhoppningsvis så är det tillräckligt många som åtminstone minns eller vet att det här inte är normalt, att det inte behöver vara så.
Anders?
De riksdagspolitiker som vill ta ett ordentligt ansvar för framtiden. De måste naturligtvis ägna den här frågan enormt stor uppmärksamhet. Så jag kan bara säga att jag hoppas att det kommer att ske. Och att den här frågan i sin bredd kommer att bli en av de viktigaste i valdebatten.
Och med det så är klotet slut för idag. Tack Anders Wikman, miljödebattör och före detta EU-parlamentariker för Kristdemokraterna. Och tack Isabella Rosengren, frilansande vetenskapsjournalist.
Tack så mycket för att vi fick vara med.
Det var kul att vara med.
Vi som har gjort klotet idag är Marie-Louise Kristola, tekniker Nils Lundin och jag heter Peter Nordmark.